Podplay.
Det är lördag den 1 juli år 2000 och solen strålar över Tokyo. Värmen omfamnar kvinnans nätta kropp när hon kliver ut från sin bostad. Iklädd i svart klänning och svarta sandaler ställer hon sig in till den trafikerade vägen och väntar. Hon ska spendera dagen med en kund. En välbärgad man som har visat intresse för henne. Planen är att åka ut till kusten. Enligt mannen kan man inte låta en sommardag som denna gå till spillo. Vad som händer efter att hon klivit in i hans bil kommer lämna en familj i bottenlös sorg. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Lucy Jane Blackman föds den 1 september 1978 i staden Seven Oaks i England. Hennes familj består av pappa Tim, mamma Jane, lilla syster Sophie och lillebror Rupert. Som barn beskrivs Lucy som en riktig solstråle, alltid med ett glatt humör och full av energi. Hon växer upp till att bli en ansvarstagande och driven ung kvinna. Och när hon är 21 jobbar hon som flygvärdinna för British Airways. Men jobbet är krävande och inte något som Lucy vill arbeta med på lång sikt. Hon vill vidare och uppleva något nytt. Som flygvärdinna har hon fått upp ögonen för världen utanför Storbritannien. Och tillsammans med vännen Louise bestämmer hon sig för att flytta till en av de mest dynamiska och moderna städerna i världen. Tokyo. Planen är att tjäna så mycket pengar som möjligt eftersom både Lucy och väninnan Louise har tagit lån för att ha råd med resan till Japan. Och pengar finns att tjäna genom att jobba som värdinna på någon av landets många nattklubbar. Att jobba som värdinna i Japan innebär att lyfta sina kunders egon. Man ska bidra till en god stämning, fylla på männens drinkar och få dem att känna sig åtrodda. Värdinnorna skapar alltså en fantasi som gör att kunderna vill komma tillbaka och spendera mer av sina pengar. Den 4 maj år 2000 anländer Lucy och väninnan Louise i Tokyo. Efter bara några veckor lyckas de båda få en tjänst som värdinnor på nattklubben Casablanca i stadens Roppongi-distrikt. Ett område som är känt för sina högklassiga barer. Utöver att jobba på nattklubben ska värdinnorna gå på dejter med kunder och vara en så kallad dohan. Nattklubben Casablanca tillåter kunder att gå på dejt med sina värdinnor i utbyte mot en stor summa pengar. Kunden måste dock följa vissa regler. Till exempel ska man lämna tillbaka sin dohan i slutet av kvällen och inte göra några sexuella närmanden. En dohan gör i princip samma sak som en värdinna, fast ute i offentligheten. Hon ser till att kunden känner sig sedd och bekräftad. Kunden i sin tur får visa upp en vacker kvinna för allmänheten och spendera dagen som om han är i ett förhållande. Den 1 juli, endast 2 månader efter att de två vännerna anlänt till Tokyo, försvinner Lucy efter att ha gått på sin allra första dejt med en kund från Casablanca-klubben. Enligt väninnan Louise var planen att Lucy skulle träffa kunden för en kort fikastund på cirka en timme. Men de planerna skulle komma att ändras. Väninnan Louise får ett samtal från Lucy där hon berättar att mannen ska ta henne till kusten för att köpa en telefon åt henne. Lucy verkar glad och nöjd med sitt beslut att träffa mannen. Hon berättar att han skämmer bort henne och att hon ska få ta med sin flaska champagne som hon och Louise kan njuta av senare på kvällen. Lucy försäkrar sin vän om att hon ska komma hem i tid för deras kvällsplaner. Men hon dyker aldrig upp. Dagen därpå har Lucy fortfarande inte kommit hem. Och Louise börjar fundera på om hon ska kontakta polisen. En kort stund senare får hon ett oroväckande samtal. Det är en man som påstår att Lucy har gått med i en kult och befinner sig i Chiba, en stad öster om Tokyo. Louise tror inte på mannen eftersom Lucy inte är typen som söker andlig tillflykt eller ger sig iväg på äventyr utan att planera först. Väninnan Louise bestämmer sig nu för att kontakta Lucys föräldrar. Den första som informeras är hennes mamma Jane, som precis varit och skickat iväg ett paket med skor och godis till sin dotter. Hon tyckte aldrig om dotterns flytt eller nya jobb eftersom det lät som ett väldigt riskabelt yrke. Efter samtalet kontaktar mamma Jane en närstående till Lucy. En av dem är hennes ex-pojkvän. Samtidigt i Japan kontaktar väninnan Louise polisen och berättar att Lucy försvunnit under mystiska omständigheter. Den japanska polisen är dock inte mycket till hjälp. De väljer att inte ta Lucys försvinnande på allvar, utan utgår från att Lucy har gett sig av frivilligt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med incitament för att agera. Då väljer Lucys lilla syster Sophie att ta saken i egna händer. Tillsammans med Lucys ex-pojkvän åker hon hela vägen till Tokyo inom 24 timmar efter Lucys försvinnande. Väl på plats försöker hon ta kontakt med Tokyos poliskår och den brittiska ambassaden. Men att få hjälp visar sig vara svårare än vad de trott. Eftersom Lucy är en utländsk medborgare prioriteras hon inte och polisen vägrar att registrera henne som försvunnen. Efter 2 dagar ringer lilla syster Sophie hem till sin pappa Tim och förklarar situationen. Han inser att något måste göras och bokar ett flyg till Tokyo. När han anländer får han samma bemötande som de andra. Polisen avvisar honom trots att Lucy nu har varit försvunnen i en vecka. Men Sophie och Tim ger inte upp. De sitter kvar på polisstationen i väntan på att polisen ska få in något tips eller slutligen ge med sig. Till deras besvikelse händer ingenting. Pappa Tim bestämmer sig nu för att dra igång en utredning på eget håll. Tillsammans med väninnan Louise kartlägger de dagarna då Lucy försvann. De bestämmer sig för att försöka spåra samtalet som väninnan Louise fick morgonen efter försvinnandet, där någon berättar att Lucy gått med i en kult. För att kunna spåra samtalet behöver de hjälp från polisen. Men även denna gång är de ovilliga att samarbeta och säger att det är emot japansk lag att spåra ett samtal utan rimlig anledning. I samma veva snappar brittisk media upp Lucys försvinnande och hemma i Storbritannien börjar artikel efter artikel att publiceras. Det här sätter press på den japanska polisen. Vid den här tiden bestämmer sig även familjen för att hålla en presskonferens om Lucys försvinnande. Under konferensen berättar de att det är väldigt osannolikt att hon gått med i en kult och att hennes försvinnande måste tas på allvar. De uppmuntrar även allmänheten att komma med tips och ledtrådar. Dagen efter presskonferensen hamnar Lucys försvinnande på första sidan på ett flertal stora japanska tidningar. Pappa Tim går så långt att han kontaktar den brittiska premiärministern och vädjar om hjälp. Och strategin fungerar. I och med pressen från media och påtryckningar från den brittiska premiärministern drar den japanska polisen till slut igång en utredning. Men trots att Lucys försvinnande har fått så stor publicitet går utredningen långsamt. Affärsmännen som driver barerna i Roppongi-området där Lucy arbetade är ovilliga att samarbeta med polisen. Det är även kvinnorna som jobbar på barerna eftersom många av dem befinner sig i Japan illegalt och är rädda för att bli utvisade. Det blir uppenbart för utredarna och pappa Tim att de behöver använda en annan taktik för att hitta Lucy. De bestämmer sig för att starta en jourtelefon där vem som helst kan ringa in anonymt och lämna tips om Lucys försvinnande. Redan första dagen kommer in över 100 samtal. Majoriteten av de som ringer är kvinnor som arbetar i Roppongi-området. Dessa samtal ger viktig information till utredningen. En kvinna berättar om en dejt hon varit på 8 år tidigare. Hon hade blivit hämtad i en Rolls Royce och bjuden på en lyxig middag. När det blev dags att tacka för sig och åka tillbaka till Tokyo hade mannen bett henne att stanna. Detta hade förvånat henne eftersom det bröt mot rutinerna. Hon hade påpekat att hon behövde vara tillbaka i Tokyo vid 8, men mannen sa att han bara ville ta en avskedsdrink och att hon skulle bli kompenserad för besväret. Eftersom han ändå var en betalande kund valde hon att stanna. Då tog mannen fram en flaska mousserande vin som han hällde upp med ryggen vänd mot henne. Sen sa han att vinet var från Indien och därför kunde smaka lite konstigt. Knepet var att dricka allt på en gång, vilket tydligen skulle betyda tur. Kvinnan drack upp och efter några minuter började hon känna sig yr. Då tog mannen med henne till sin säng och allt blev svart. När hon vaknar dagen efter har hon ett vagt minne av en blinkande röd lampa. Flera av kvinnorna som ringer in till jourtelefonen hävdar att de gått på en dejt med en välklädd men aningen skum 40-årig affärsman. Mannen har tagit med dem till sin bostad vid kusten där kvinnorna vanligtvis fått en drink av något slag och nästan omedelbart blivit medvetslösa. Dagen efter har de vaknat upp i mannens säng och mått dåligt. Med största sannolikhet har de blivit drogade och sexuellt utnyttjade. Trots de många tipsen lyckas polisen inte få fram ett namn på den mystiske mannen. För att få fart på utredningen sätter familjen press på de brittiska politikerna. Bland annat kontaktar de Storbritanniens rikskansler som vid tidpunkten befinner sig i Tokyo. De hoppas att hans juridiska expertis ska kunna hjälpa dem i fallet. Rikskanslern lyckas få utredningen att räknas som konfidentiell. På så sätt kan utredarna ta sig runt integritetslagarna och faktiskt spåra samtalet från mannen som påstår sig veta vart Lucy befinner sig. Det är nu polisen hittar sin huvudmisstänkta. 48-åriga Joji Obara. Han arresteras i sitt hem i Tokyo och förs till häktet. Under förhör med utredarna nekar Joji till alla anklagelser. Han säger att han varken känner till Lucy Blackman eller kvinnorna som påstår sig blivit våldtagna. Men vem är då denna Joji Obara? Joji föddes år 1952 i staden Osaka och kommer från en förmögen familj. De tjänade sina pengar genom att äga ett antal pachinko-salonger, vilket är en typ av spelhall. Förutom vinsterna från dessa salonger investerade Joji även i fastigheter. Men på grund av den ekonomiska krisen i slutet av 1980-talet och början på 90-talet förlorade han mycket av sin förmögenhet. Detta tvingade honom till att använda kriminella metoder för att återvinna sin rikedom. Genom sina företag började han tvätta pengar åt maffian. Joji har alltså starka kopplingar till den kriminella världen. Joji har många bostadsrätter spridda över hela Japan. Polisen ser till att genomsöka dem alla och hitta äntligen värdefulla bevis. Bland annat en stor mängd droger och flera flaskor kloroform. Ett lösningsmedel som kan användas för att göra människor medvetslösa. Polisen hittar även hårstrån som matchar Lucy. Utöver drogerna och Lucys DNA hittar polisen runt 200 videoband med stötande innehåll. Till utredarnas förvåning hittar de även Georgies dagböcker där han beskriver sina möten med de olika kvinnorna. I en av dagböckerna hittar polisen något som bekräftar att de är på rätt spår. Georgie har nämligen antecknat frasen: för mycket kloroform. Som ett slutligt bevis på att Georgie har träffat Lucy hittar de en digital kamera med bilder på henne vid stranden från dagen hon försvann. Georgie har numera inget val och han erkänner att han har träffat Lucy dagen innan hon försvunnit. Han berättar att de hade lärt känna varandra på klubben där Lucy jobbade och att de därefter bestämt sig för att börja dejta. Sen förklarar han att han tagit med henne till sin bostad vid kusten och fotograferat henne nere på stranden. Men Georgie hävdar att Lucy åkte hem efter dejten och nekar till att han har något med hennes försvinnande att göra. Han säger också att han hade ordnat en chaufför till Lucy, men att chauffören i fråga inte kan vittna eftersom han nu gått bort. Mer än så berättar inte Georgie. Och polisen får fortsätta jobba med bevisen de funnit i hans bostad. På videobanden kan polisen urskilja en maskerad man som med hjälp av kloroform söver ner otaliga kvinnor för att sen våldta dem. Mannen på videoklippen är Georgie. Och de flesta av kvinnorna kan identifieras. När utredarna kommer i kontakt med offren visar det sig att majoriteten av kvinnorna faktiskt har anmält övergreppen men har ignorerats av polisen. På ett av klippen hittar utredarna en kvinna som de inte lyckas identifiera. Denna gåta kommer dock att lösas när Lucys pappa Tim får ett tips hela vägen från Australien. Det är en man vid namn Robert Finnegan som ringer in. Eftersom att han tycker att Lucys fall påminner om när hans dåvarande fästmö gick bort. Carita, som hon hette, hade också jobbat som värdinna i Tokyo. Och efter en dejt med en okänd man hade hon blivit väldigt sjuk. Det hela hade slutat med att Carita behövde läggas in på sjukhus för leversvikt. Väl på plats hade mannen som påstår sig heta Mr. Nishida förklarat för sjukhuspersonalen att Carita blivit dålig efter hon ätit ostron. Carita vårdas i 12 dagar, men hennes liv gick inte att rädda. Den 29 februari 1992 stängde läkarna av hennes respirator. Polisen undersökte inte Caritas död eftersom de ansåg att hennes dödsorsak var legitim. Men som tur är för utredningen har sjukhuset bevarat en del av Caritas lever. Utredarna skickar ett leverprov på analys och resultatet bekräftar misstankarna. I levern hittas spår av kloroform. Det lösningsmedel som Georgie använde sig av för att söva kvinnorna han våldtar. Polisen drar nu slutsatsen att det är Carita som de har sett på filmklippet. Som ett slutgiltigt bevis hittar utredarna dessutom oroväckande internetsökningar på Georgies dator. Han har bland annat googlat på hur man gör sig av med en kropp på bästa sätt. Men inte nog med det. Han har ringt till olika sjukhus för att fråga hur man handskas med en person som har tagit en överdos. Det visar sig även att polisen tidigare varit Georgie på spåren utan att ha vetat om det. Den 3 juli, bara 2 dagar efter Lucys försvinnande, hade vaktmästaren i ett pampigt lägenhetshus hört märkliga ljud från en av bostäderna. Det var tydligt att något var fel och vaktmästaren ringde polisen. Polisen kommer till lägenheten och dörren öppnas av en svettig och lite upprörd Georgie. På golvet bakom honom ser poliserna vad som verkar vara cement och i ett av hörnen ligger vad som ser ut att vara en trädgårdshacka. När de frågar om cementsäckarna säger Georgie att han håller på att renovera. Han är nu märkbart irriterad och ber polisen att lämna hans hem. Och eftersom situationen inte anses vara en fråga om nöd har polisen inget annat val än att gå därifrån. Det dröjer 7 månader tills en kropp hittas i närheten av Georgies bostad. Kroppen hittas vid stranden, mellan ett par klippor täckt av cement. Med hjälp av tandjournaler kan polisen bekräfta att det är Lucy de har hittat. Obduktionsrapporten visar att Lucys kropp har styckats med hjälp av en motorsåg. Eftersom kroppen är i så pass dåligt skick kan man inte fastställa dödsorsaken. Att kroppen hittas så pass sent är ett stort bakslag för utredningen och polisen får hård kritik. Rättegången mot Georgie O'Bara startar i november 2003. Han åtalas för griftefridsbrott, bortförandet, våldtäkten och mordet på Lucy Blackman. Han åtalas också för mordet på Carita och ytterligare 8 våldtäkter. Åklagarsidan målar upp mördarens tillvägagångssätt så här. Först såg Georgie till att hitta en kvinna som han fann attraktiv. Hon skulle gärna vara blond och av europeiskt ursprung. Sen bjöd han ut kvinnan på en dejt och överöste henne med presenter och god mat. Sen tog han med henne hem till sig, där han bjöd på en drink som innehöll sömnmedel. Åklagarsidan hävdar att detta är scenariot som har utspelat sig när Georgie träffar Lucy. De tillägger att han i Lucys fall gett henne alldeles för mycket sömnmedel, vilket lett till hennes död. Försvaret menar att bevisen mot Georgie mest handlar om indicier. Åklagarsidan kan inte bevisa att Georgie faktiskt har våldtagit, dödat eller styckat Lucy. Det finns inget DNA som knyter honom till kroppen. Och det tycker försvaret är nog som motbevis för att Georgie ska friges. De fortsätter på detta spår och gör allt i sin makt för att försöka föreslå alternativa förklaringar till Georgies inblandning. Och så här håller de på i flera år. Rättegången tar en bizarr vändning den 30 september 2006. När Georgie erbjuder Lucys föräldrar en stor summa pengar. Han förnekar inblandningen i mordet men anser sig ändå vara ansvarig. I Japan är denna typ av gottgörelse relativt vanligt förekommande och betraktas som en form av ursäkt för fel som begåtts. Till en början erbjuds föräldrarna runt 200 000 pund vardera. Men mamma Jane tackar nej då hon anser att ingenting kan gottgöra förlusten av hennes dotter. Pappa Tim tackar däremot ja och får även mamma Janes andel av pengarna. Han kritiseras av Jane för att ta emot pengarna innan det finns en dom och polisen anser det problematiskt att ta emot pengar från en potentiell gärningsman. Tim däremot ser pengarna som ett plåster på såren. Den 24 april år 2007 kommer domen. Lucys pappa Tim och lilla syster Sophie sitter längst bak i rättssalen när beslutet meddelas. Georgie O'Bara, som nu är 55 år, döms för 8 fall av våldtäkter och för våldtäkten och mordet på Carita. Men han frias helt från anklagelserna av mordet på Lucy. Lucys familj vägrar att acceptera beslutet och överklaga domen. Fallet prövas då igen och den 16 december 2008 fälls Georgie O'Bara för att ha bortfört, styckat och gömt Lucys kropp. Han döms till livstidsfängelse. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Originalmanus är skrivet av Lisa Törnlöf och bearbetat för den här podden av Linn Ek. Klippning och ljuddesign Jonas Lindskov. Redaktör Alex Häger. Exekutiv producent Victoria Rinkus. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Media.